This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det, och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Om man får en stor summa pengar oväntat, oavsett om det handlar om att man säljer sitt företag, man får ett arv, man får en lottovinst eller en försäkringsutbetalning, så kan det leda till en emotionell kris. Och då är det viktigt att tänka på några av de här grejerna som vi pratar om i avsnittet.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 191. Och idag så kommer det vara lite diskussion kring svaret på en ganska vanlig fråga på forumet på sistone. Och det handlar om att man får en större summa pengar i en engångshändelse. Mm. Det vill säga att man kan få ett arv, man har sålt sitt företag, man har haft en skilsmässa, man har vunnit på lotto, man har blivit känd eller liksom man har avslutat någon affär.
Det känns lite som att det är sånt som händer andra men inte mig.
Ja, men precis.
Men okej, men det kan ändå vara viktigt att veta vad man kan göra då, yeah, med pengarna. Yeah. För det kan ju hända en faktiskt. Yeah. Mm.
Och jag tänker att det är lite olika saker beroende på till exempel om det är liksom livsförändrande mycket pengar. Eller om man liksom får ett arv på 10 000 och du har kanske en portfölj på 1 miljon, då kanske inte det är liksom lika stor grej. Men där är ganska många...
Du sa att det var en större summa pengar. Men det är, vi säger 10 000 ja, kan vara det.
Ja,
för vissa precis. Kan det faktiskt...
Ja,
det
så precis.
Respekt till det.
Ja, så fokuset... Och sen så får man själv bedöma vad en större summa ja. Är lite för en själv. Men vi kommer att prata om det lite från olika... lite olika aspekter.
Mm.
Men jag tänker också så här att jag brukar alltid försöka göra lite reklam för vår Patreon-community som växer. Vi har roligt, vi har många. Nu under våren så kommer det vara väldigt mycket sådana här fika tillsammans. Vi har en egen sån här separat podd som heter Fika tillsammans-podden. Där vi har yeah. liksom gäster som vi intervjuar som inte kommer upp på bloggen utan det är till för dem i communityn.
Ja. Yeah.
Och sen så har vi haft lite börstips, Fraktal och Nimbus spekulerade vi som blev en jättebra affär för de som fick tilldelat. Så att, om man inte är med i communityn så kan man kolla mer på patreon.com/rikatillsammans så kommer mer info. Där är mer aktiviteter planerade. Framförallt så ser jag fram emot att kunna träffas. Alltså, jag är lite så här,
alltså du träffas i communityn via på, Zoom då?
Ja, eller? Nej, på riktigt. Jag är lite svältfödd faktiskt på att alla är så, digitala möten i alla ära, men jag saknar ändå det där att träffas. Jag höll en föreläsning för ett företag, för ett IT-företag häromdagen och det var så här, det är inte samma sak som att ha en riktig föreläsning. Nej. Eller en riktig...
Det kan nog dröja, John.
Ja, mm. det
Nu är vi i början på 2021. Jag spådde ju att detta skulle ta flera år.
Ja, jo, men du är ju mikrobiolog också och har jobbat med de där frågorna.
Ja, jag gillar inte att ha rätt i denna frågan, det kan jag säga.
Ja.
Mm. Men i vilket fall, så vi pratade om community, men nu så hoppar du in här
på avsnittet.
På avsnittet och du kommer till en slide här.
Ja.
Och vi har ju slides också.
Ja, och du som lyssnar behöver inte följa med i slidesen, men om du vill ha dem så finns de med i anslutning till artikeln på bloggen. Så man kan alltid gå in på bloggen och så kolla liksom för en snabb översikt. Där finns även hela avsnittet transkriberat med länkar och sådant.
Mm.
Men jag tänker att vi i detta avsnitt ska liksom lite fokusera på hur man kan tänka kring det här om man får en större summa pengar. Vad man kan göra rent konkret med de här. Men framförallt, jag tror att den största behållningen för många av er som kommer att lyssna är att vi kommer bjuda in Moa Diseborn som är beteendevetare och har jobbat med den här typen av frågor både liksom i Sverige och internationellt. Och när jag intervjuade henne liksom inför detta avsnittet, för jag ville egentligen bara ha hennes tips, och sen när vi hade pratat en kvart så var jag så här, det är nog bättre att hon är med i avsnittet. Mm. För att hon sa att det är ganska många emotionella saker som dyker upp som man inte tänker på. Att
när man får den stor summa pengar.
Nej, men det är kanske ett arv.
Ja.
Det säger att man ärver någonting och då vill man liksom mentalt liksom använda till exempel de pengarna på ett sätt som de som man fick pengarna av önskade. Men så har man kanske inte alltid pratat om det där och så kan det komma en skuld med, alltså inte en ekonomisk skuld.
Men
utan
en känslomässig skuld med att man fick pengarna och nu måste man göra något någonting. Riktigt bra med dem.
Ja, och väldigt många pratar inte om det där arvet, så man vet inte hur mycket pengar det kommer att bli, man vet inte när man kommer från. Alltså så att där uppstår väldigt...
Men det är som en överraskning lite, kanske.
Ja, alltså Moa sa ju så här, det blir ju liksom en emotionell kris. Mm. Och sen hjärnan kan inte skilja på en positiv eller en negativ kris liksom, så att man behöver hantera. Men jag tänker så, istället för att jag ska försöka återskapa vad hon pratar om,
vi ska prata med henne snart,
så bjuder vi in henne till det här avsnittet och så får hon berätta om liksom sina erfarenheter. För det, jag tror att det är väldigt liksom, ofta att man bara pratar så här, investera pengarna så här, och så tar man inte hänsyn till det emotionella.
Det, men du, får jag bara ställa en snabb fråga här nu?
Ja.
Du sa att den har dykt upp, den här frågan, på sistone på forumet. Lite mer än vanligt, eller?
Eller
är det någon... Varför tror du att har dykt upp?
Nej, men så här, jag vet inte om den har dykt upp mer, men den har dykt upp ett par gånger. Och sen är det väl liksom så här att jag reagerar väl på frågor som vi inte har gjort avsnitt om.
Ja, absolut.
Och då har jag varit så här, när den dök upp första gången så var det liksom en bra diskussion, en bra svar. Och sen dök den upp igen. Och då brukar jag ibland vilja länka bara så här, ja, men läs detta avsnittet. Och så upptäckte jag att vi har inget sånt avsnitt. Så att därav lite,
ja, men det ska bli jättespännande detta.
Ja, och sen blir det ju naturligtvis som så att man måste anpassa det vi pratar om i detta avsnittet till sin egen situation. Det finns ju inget sånt one size fits all. Nej. Så att precis som med förra avsnittet där vi pratade om fyra hinkarna, så handlar det ju om att göra detta till sitt eget, att liksom projicera det på sin egen, på sin egen situation. Och sen så är det också precis som vanligt viktigt att veta att detta, liksom när vi pratar om detta, är inte personlig finansiell rådgivning, utan detta är liksom en allmän information, det är en ganska subjektiv information, där jag till exempel alltid har en förkärlek att man ska ta hänsyn till både det rationella, matematiska, statistiska och det emotionella och känslomässiga. Det är inte alla som håller med om det, men för mig blir det liksom väldigt, jag gillar en holistisk syn på det här. Och sen, ni som har följt oss rätt länge vet ju att vi är ganska konservativa. Med, så vi kommer att prata om till exempel att ja, men det kan
med
vara...
Med pengar alltså.
Ja, precis. Nej, men att det kan vara en idé till exempel att amortera på sitt lån, även om det kanske inte är matematiskt det smartaste man kan göra. Så att det är liksom, det är inte en personlig finansiell rådgivning. Vi kommer att prata om rådgivare, för det är faktiskt ett av tipsen man kan göra. Avsnittet är inte sponsrat, men vi kan ha, det kan hända att det är med sponsrade länkar. Och sen, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Och alla så här påståenden om framtiden som vi också kommer att prata om, så här, hur mycket pengar ska man då avsätta till exempel om man vill leva, om man har möjligheten att leva på avkastningen. Det också bygger ju på antaganden såklart om framtiden. Vill man läsa mer så riketillsammans.se/villkor. Bra. Så att jag tänker att det först, om vi hoppar liksom rakt in i det. Vad, du bara sitter här och garvar åt
mig. Nej, men så hade du en slide här nu när du hoppar ur villkorssliden. Ta det lugnt och andas, står du på denna, så tänker jag så, är det nu som Jan har skrivit till sig själv här? Så var jag tvungen att kolla på vår skärm. Nej, det står ta det lugnt och andas. Det har du nog aldrig skrivit på en slide.
Nej.
Varför står det det?
Nej, men för att jag tror så här, att om man hamnar i en sån här situation att man får en stor summa pengar, oavsett om det är liksom ett arv, alltså som ofta innebär en förlust
av någon
som har stått en liksom relativt nära, eller om man har jobbat i 20 år och sålt sitt företag, eller att man har varit i en skilsmässa, eller att man har vunnit på lotto, så är det ofta en livsomvälvande, liksom, det är en kris. Alltså, och kris, här jag lägger inte så mycket värdering i kris.
Om det känns bra eller om det är bra och dåligt.
Ja, utan det är liksom, det är en situation som på något sätt är livsomvälvande. Och att det är inte bara liksom så här, nej men indexfonden ska göra 7%, den gjorde 7%. Alltså det är ingen livsomvälvande händelse.
Nej.
Utan här blir det ju någon, liksom en engångsgrej. Och det jag upplever är att då behöver man inte lägga på ytterligare så här, jag måste förvalta mina pengar på bästa sätt, eller nu måste jag göra rätt, utan jag tror att här är verkligen ett tillfälle att verkligen så här, ta det lugnt, andas, du behöver inte göra någonting
omedelbart.
Och,
det skulle jag absolut också säga.
Ja.
Precis som du, ta det lugnt, gör inte något omedelbart.
Nej. Och det kommer jag ihåg, det sa min mentor redan för Claes Erik för många, många år sedan, att man ska aldrig fatta viktiga beslut under påverkan av mycket känslor.
Liksom, oavsett, och känslorna, de försvinner ju lite. Alltså, man kan inte sitta med supermycket känslor jättelänge.
Nej, men jag gillar,
så funkar ju inte hjärnan, utan man till slut, det efterhand så bearbetar man ju, och känslorna lägger sig lite, och då kan man fatta andra beslut
än
om man skulle ju gjort det på känslan.
Ja, men precis. Och det handlar inte ens så mycket om det liksom positiva känslor eller negativa känslor. Och jag gillar ju det där som vi, när jag fick med mig när jag var på min sån meditationsretreat, som jag pratade om i något avsnitt, där pratade man ju om emotion, alltså liksom att känslor ska ju kunna passera.
De är som vågor,
det handlar om motion. Så att jag tror att det är liksom viktigt här att man liksom ger sig själv liksom ett space, för att där är många nya frågor. Det är det vi kommer att prata om i detta avsnitt också. Där är många frågor som kommer behöva svar. Och jag upplever att vi människor är generellt sett ganska dåliga på att vara kvar i frågan.
Att vänta ut svaret, ja.
Nej, men att vila i frågan. Utan vi ska alltid så här avdöma rätt, fel, bra, dåligt, sant, falskt.
Jo, men det liksom är ju för att man tror att man måste ta snabba beslut, och man kan inte liksom, man kan inte ta det för lugnt, eller man måste vara på. Liksom.
Ja, och så blir det dålig förlust att pengarna nu ligger på bankkonto. Så att här har jag faktiskt skrivit med fetstil så här, det gör ingenting om pengarna är på ett bankkonto med insättningsgaranti under ett år eller två eller tre.
Jag skulle precis fråga, hur lång tid är det här som man ska ta det lugnt och andas?
Ja, nej, men jag kan tycka ett eller två år är inga problem. Alltså det spelar inte så stor roll liksom, om vi sätter ett perspektiv på livet, att liksom, du vet ju ändå inte om du hade sålt företag detta året eller fått arvet detta året. Det kunde ju lika gärna varit nästa år. Och då upplever jag många att man får liksom någon panik, att nu ligger det en massa pengar på bankkontot, nu borde jag investera dem, annars går jag miste om saker, alltså lite så här FOMO. Mm. Så att då tänker jag så här, nej, pengarna liksom behöver inte bränna i fickan. Det, jag vet inte, det är sånt ordspråk min mamma alltid hade. Bränner pengarna i fickan, att du måste
liksom slösa. Jag hörde också det under min uppväxt, men de gjorde ofta.
Ja, och de menar liksom så här att det viktigaste är så här, sparkonto med insättningsgaranti, och det är, idag är det upp till 1 050 000. Och har man då till exempel Avanza, då, så har Avanza något som de kallar så här sparkonto plus, som är samarbete med olika aktörer. Så då kan du ha sparkonto plus resursbank, sparkonto plus kollektor, sparkonto, ja, bla bla bla.
Så vadå, har man pengarna utspridda då?
Ja, fast konton? Du har dem fortfarande på Avanza. Mm. Fast du har dem på tre sparkonto med 3 150 000 kronor insättningsgaranti. Så det är ett smidigt sätt att ha alla pengarna på samma ställe men ändå ha olika insättningsgaranti.
Men om man har mer pengar än så,
då får man liksom anstränga sig lite med att ha liksom fler konton. Och då gör det, alltså så här, alltså har du dem på en stor bank som Swedbank eller liksom någon av de här stora fem, alltså det är inte så. Vi själva har ett konto där vi har mer pengar än insättningsgarantin. Det är inget jag oroar mig för. Det viktigaste är att man inte tar något sånt här bankkonto uttalat utan insättningsgaranti.
Nej.
Och sen någonting också, om man vill liksom trösta sig, att ha pengarna på ett bankkonto, då har pengarna faktiskt något som på engelska kallas för option value, alltså ett möjlighetsvärde. För du kan ju alltid ta ut pengarna därifrån och göra någonting annat. Och det, liksom, det finns faktiskt år då kontanter eller bankkonto har gått bättre än aktier. Alltså faktiskt då aktier backar. Och pratar man till exempel, jag vet vi hade en god vän till oss som de hade möte med en amerikansk rådgivare. Och när de beskrev att i Sverige kan du få 1% med insättningsgaranti, alltså no risk, du vet, då var han så här, det är ju skitbra. Liksom. Så att ibland så tappar vi lite
perspektivet
är att vi lite reality check. Alltså att ha bankkonto med 1% insättningsgaranti och ingen risk, det är superbra i dagens läge. Mm. Alltså det där. Och extra relevant att ha detta möjlighetsvärdet är ju idag när de flesta tillgångar är ganska högt värderade. Så att det är ingen skada så att säga i att man har pengarna på ett bankkonto. Och fördelen också med att ta den här pausen, det blir ju att man kan förhindra att man tar beslut som man ångrar och som man ångras senare. Och det kommer vi också prata om lite med Moa, det här att liksom rädslan för att ta fel beslut eller att man ska hedra pengarna eller att man ska liksom ha de här skuldkänslorna liksom kring det. Bra. Kände
men
du
att... det bara kom en fråga till mig. Vi kan ta den sen i och för sig, men jag kanske kan säga det nu. Det här med livsförändrande summa. Liksom.
Ja.
Det kan ju vara så att man får en summa som inte är livsförändrande. Men kan man göra den livsförändrande?
Det är svårt.
Ja,
det är svårt.
Alltså om den är på gränsen så det... Ja.
Alltså jag menar så här, du vet,
kanske på vad man gör
men det beror på ens, liksom, vi kommer att prata om det också, så att lite ett perspektiv som jag inte har tagit upp så mycket i detta avsnittet, det handlar ju om så här, ekonomiskt självförtroende och liksom självkänsla. Alltså så här, är detta ett stort, alltså det är en stor skillnad på någon som har 1 000 000 och får 100 000 i arv, eller så här, vi tar 1 000 000. Det är stor skillnad på någon som har liksom 10 miljoner och får 1 000 000 i arv.
Ja, ja.
Och skillnad på någon som har liksom 25 000 på kontot och får 1 000 000 i arv.
Ja, det är jättestor skillnad. Men jag tänker också att man kan få... man kanske inte ens har 25 000, man får 100 000 i arv.
Ja.
Och så har man inte ekonomiskt självförtroende.
Ja.
Man vet inte vad man ska göra med de pengarna.
Ja.
Och min enda tanken är, jag vill inte bränna dem.
Ja.
Och det är så lätt.
Ja.
För man har kanske aldrig lärt sig. Men att då göra de pengarna lite livsförändrande. Förstår du att man bara... Jag ska till exempel då, man kollar på Rika tillsammans och säger så, ja, men jag ska lära mig hur man gör med de här pengarna nu. Ja.
Jo, men det kan
då
ju vara statiskt.
Det vara livsförändrande.
Ja, du är så fin. Alltså, jag skulle
kunna varit i den situationen, ja, kanske, och tänka så, nu ska detta fan i mig vara livsförändrande för mig. Ja. Detta är steget till ett bättre liv,
ja,
än det jag har lyckats med hittills.
Ja. Ja, det är
och då
fint.
Måste man ju liksom, man måste hitta information, ja, någonstans och,
ja,
och inte kanske lita på första bästa bankman.
Ja, ja. Jo, absolut. Ja, absolut. Alltså ska, precis, men då är det ju inte livsförändrande. Eller jo, det
jag
är
förstår,
det ju det också.
Men vad är livsförändrande? Får vi nog också säga, så vad är det för något? Vad, ja, är det så 500 miljoner? Ja, det kanske är livsförändrande då. Ja. Det hade det varit för oss.
Ja. Ja, jag vet inte. Alltså jag...
Vi vänder oss till Moa med dessa frågorna. Dessa, ja, svåra frågorna.
Ja, nej, men jag vet, jag har inte funderat på det så himla mycket på just det där. Alltså att jag tänkte att det kan vara inledande på en process. Utan jag tänkte mer att det liksom dimper ner en stor säck pengar, ja, och så är det liksom så här, okej, nu behöver jag inte göra det jag gjort tidigare i livet. Och sen blir det ju också så här, återigen, vad man har för muskler. Alltså, och det där med, det där brukar jag ju prata om att när vi var studenter så var 25 000 jättemycket. Mm. Alltså idag 25 000, alltså jag vill inte låta liksom som på höga hästar, men alltså 25 000, vår portfölj kan svänga med mer än så på en dag. Alltså så att
25, men vi har annat perspektiv.
Ja, och där handlar det om att växa med sina pengar, och det är det som kan vara så knökigt i en sån här situation när man får en stor summa pengar, för då har man liksom inte växt med sina pengar. Och det där
jag älskar uttrycket att växa med sina pengar.
Alltså.
Ja, ja, men det är klart att man måste det ju, om man får jättemycket pengar.
Ja. Ja, och det, men det handlar ju om barn också. Alltså det finns ju barn som när de fyller 18 får liksom fonder, ja, som deras föräldrar svarar, så har de liksom aldrig pratat med om pengar.
Nej, med, det skulle bara sina, vara en fin överraskning, ja, om man kanske bara har servat sitt barn hela, ja, dess liv.
Ja, medan där försöker ju till exempel jag prata med liksom Freja eller med våra barn om, så att de kan få en möjlighet att växa med sina pengar. Nu när hon fyllde 10, ja, men då pratar vi om större summor.
Mm.
Att hon frågar nu så här, men hur mycket pengar har jag? Mm. Så innan har jag sagt så här, ja, men du har 200 kronor. Medan nu sa jag så här, nej, men Fred, nu har du 10 000.
Ja.
Liksom. Mm. Så, och vilket för henne så här, wow. Och sen så får man liksom ta steg för steg.
Mm.
Liksom i det där. Bra.
Ja, det är ett väldigt fint uttryck att växa med sina pengar.
Ja, och då blir det liksom så här, för 20 år sedan att få 1 miljon, det hade ju varit så skitläskigt. Idag om vi hade fått 1 miljon så är det så bara, ja, det var ju trevligt, men så här, det hade ju inte, vi hade ju inte hanterat den annorlunda, det hade inte förändrat vårt liv. Liksom. Det hade bara, liksom, okej, men då ökar vi portföljerna med motsvarande procent, liksom. På det sättet.
Mm.
Eller sätter in dem liksom på lysa.
Ja.
Men om jag tänker så här, om vi tittar in på lite sådana här praktiska frågor då som dyker upp, så blir det till exempel en viktig fråga som är lätt att missa, det är ju så här, är det någon skatteeffekt?
Ja.
Så att det är väldigt olika skatteeffekter om du får till exempel ett arv, eller om du vinner på lotto, eller om du säljer ditt företag. Om pengarna fortsätter vara inom ett företag, som sen ska pengarna tas ut från företaget till dig privat. Eller om pengarna liksom är investerade i aktier som ligger på ett aktiefondkonto, eller du får dem i likvider. Eller liksom du får ett arv i en gård som ska delas upp. Alltså du vet, här, där uppkommer skatteeffekter, och de bör man ha koll på, så att man har liksom bilden liksom klar för sig, så att det inte kommer som någon obehaglig överraskning. Sen tänker jag också en annan sån här praktisk fråga att fundera över. Det är så här, påverkar den ens eget arv? Alltså det är så att säga att jag ärver liksom pengar. Behöver detta hanteras på något sätt i mitt testamente om det skulle hända mig någonting? För det pratar vi om i avsnitt 151. Så här, vem ärver dig om du dör? Eller har din partner råd att bo kvar om du dör? För det är liksom väldigt olika om man har egna barn eller särkullbarn, eller man är sambo eller man är gift.
Så det måste man kolla på.
Ja, så att det pratar vi om mycket i avsnitt 150, 151. Och det är också en sån fråga vi ska diskutera med Moa. För att hon sa att en väldigt vanlig grej som hon har upplevt är att hon jobbar ju mycket med par, eftersom man ofta har en parrelation. Så sa hon så att liksom, får den ena parten ett arv, så är det lätt att prata om det som ditt arv eller dina pengar eller mina pengar.
Mm.
När man, även om man är gift, så är det ju våra pengar.
Men, ja, det som har kommit in där är ju juridiskt, väl?
Ja.
Bådas pengar då ju.
Beror ju på.
Ja, det beror på om det är skrivet som enskild egendom. Ja.
Men mentalt så tror jag att det hade varit väldigt svårt. Om du fick ett jättestort arv, så hade det varit svårt för mig att relatera till. Ja, men gött, jag fick ju 50% av arvet från dina föräldrar.
Ja, nej, men jag förstår. Jag liksom, förstår.
Det är ju knök.
Man måste prata om det.
Ja.
Jag hade nog bara sagt så, hur gör vi nu?
Ja.
Så här, detta är mitt förslag.
Ja. Ja, men precis, men,
för att jag står inte ut med att ha sådana frågor outredda. Nej. Det är som att det blir väldigt tungt på axlarna.
Ja, nej, men eller hur? Eller hur? Mm. Så att det är ju så här, att verkligen fundera, påverkar detta mitt arv? Liksom, och beroende också på mängden pengar, så bör man ju vidta olika åtgärder.
Mm.
Och jag har ju varit med om, när jag jobbat med finansiella rådgivare, att du vet så här, då har jag varit så här, syskon, du vet, två syskon hade lurat ett tredje syskon. De hade värderat företag, jättefint företag, så hade de värderat det till kvotvärde. Alltså verkligen, alltså så här, du vet.
Hur kom detta nu upp här?
Nej, men att det kan vara liksom värt att kolla upp det juridiska kring dem. Ja. Att det kan vara olika komplicerat liksom.
Ja, det ska man absolut göra, ja.
Ja, så att detta är ganska mycket de här liksom ganska trista frågorna som kan
dyka upp. Men man får inte ignorera dem för att de är trista eller tar energi eller är jobbiga. Eller att det kan dyka upp saker som man helst inte vill ta i. Man får inte ignorera dem för det kommer att komma tiofalt.
Ja, precis. Och sen så kommer det ju liksom frågor så här, så vill jag konsumera de här pengarna? Vill jag investera dem? Vill jag amortera? Om jag väljer investera, hur ska jag investera dem? Är de till exempel, kommer de i form av en fastighet? Jag vill ju ha kvar fastigheten. Kommer jag gilla de problemen, det som vi pratade om i förra avsnittet?
Där, som kommer med att ha denna
fastigheten. Ja, men precis. Gillar jag de problemen som den här investeringen kommer att föra med sig? Och liksom den typen av frågor. Sen har vi ju, kommer vi ha här förslag på de här frågorna. Hur man kan till exempel investera dem, hur man kan amortera. Men det är bara liksom exempel på frågor som dyker upp.
Mm.
Och sen så tänker jag också det att vi ska alldeles strax bjuda in Moa här, tänker jag, när det gäller de emotionella frågorna. Men det som dök upp för mig, vilket var att jag ville bjuda in Moa, det handlar ju om så här, att plötsligt om det kommer den här större summa pengar, så behöver jag fundera så, okej, så vad är det som är viktigt för mig? Vad är det som är viktigt för mig i mitt liv? Vad är det jag vill liksom ha i mitt liv? Vad är det jag vill köpa? Vad är det jag vill uppleva? Vad är det jag vill ge bort i mitt liv? Och det kan vara liksom ganska kluriga frågor. Och sen dessutom, jag älskar ju det Moa brukar säga, när hon säger så här, men om det är viktigt för dig att vara generös, hur syns generös i ditt kontoutdrag?
Mm.
Alltså hur skulle du kunna visa för en annan person? Inte för att du måste göra det överhuvudtaget, men hur kan man
få liksom en reflektion? Liksom.
Ja, hur kan jag objektivt, hur skulle vi objektivt kunna säga att jag lever de här värderingarna eller de här intentionerna eller det här som är viktigt för mig? Så att det där är en sån briljant fråga. Om du säger så här, ja men träning är viktigt för mig, ja, men då borde det synas i ditt kontoutdrag.
Yeah.
Om liksom nyttig mat är viktigt för dig, då ska ju det synas i kontoutdraget. Annars är det ju bara varmluft på något sätt. Och sen också det här att det behöver inte bli 100% rätt i början i alla beslut. Och jag tycker också så här, fantastisk coaching jag fick vid ett tillfälle, inte av Moa, men av en annan amerikansk coach. Det var ju så här, ska jag göra så eller ska jag göra så? Ska jag ta det beslutet eller det beslutet? Och då fick jag ju liksom den här coachingen att om du inte gillar ett beslut du har tagit, ändra det.
Mm.
Liksom så här, if you don't... Det var att vi skulle bjuda in Moa. Om du inte gillar ett beslut som du har tagit, så ändra det. Och då sa han också så här, att han sa det på engelska. So if you don't like it, move. You're not a fucking tree. Liksom att du kan alltid...
Han var amerikan där, ja. Ödesvärda.
Ja, men du kan alltid liksom flytta dig. Du är inte ett träd. Och då kan ju detta också vara ett tillfälle att till exempel överväga de här sakerna man drömt om. Att till exempel starta ett företag, skaffa sig en utbildning, byta ett yrke, resa, ta med familjen någonstans.
Visst.
Liksom etc. Men jag tänker så här att vi ska dyka ner i lite de här mer emotionella frågorna med då Moa. Så Moa är då Moa Dieselborn. Hon är beteendevetare, hon är liksom coach, hon är specialiserad på sådana här emotionella aspekter när det gäller då till exempel livsplanering, värderingar, mycket just det här med pengar. För hon jobbar ju liksom i gränslandet med finansiell rådgivare fast med liksom de emotionella aspekterna på pengar.
Mm.
Och det har hon gjort både i liksom Sverige, gör det internationellt och där kallas det ju ofta så här life transition liksom coaching. Så jag tänker att vi släpper på Moa och sen hoppar vi tillbaka till avsnittet.
Yeah.
Men du Moa, tack så hemskt mycket för att du kunde hoppa in i vårt avsnitt här om att få en större summa pengar. För att det var ju så här att jag ringde till dig och skulle ha dina bästa tips och sen så insåg jag ganska snabbt så här, det är ju mycket bättre att du är med och berättar. För att du har ju jobbat med den här typen av frågor både liksom i Sverige och internationellt där man får liksom en större summa, antingen man har sålt sitt företag eller man har fått mycket, till exempel i England och det varit försäkringsärenden etc.
Mm.
Kan inte du ge liksom så här, vad är din erfarenhet? Vad brukar hända när man får en större, liksom en större summa pengar?
Ja, då kommer man i kris.
Vad positivt det lät.
Ja, men precis. Men det gör faktiskt det. Och jag tror att det är det som är också chocken lite grann, att man hamnar i kris. Även om det är, som man kan kalla så här, positiv kris. Att det kanske inte är det man förväntar sig att man ska göra. För det här är ju ändå liksom en härlig händelse. Och många har ju tidigare tänkt så här, gud, om jag bara hade de här pengarna, då skulle jag kunna göra det där. Om jag bara hade tid med pengarna då. Och sen händer det. Och då tror man att man liksom ska vara förberedd. Och så kan man inte klaga för någon annan riktigt. Så här, bara, gud, jag tycker det här är så jobbigt med de här miljonerna på kontot. Utan det blir också någon slags sak som man behöver hantera själv då. Så att du, inledande så är det blir en kris.
Och vad kan man göra i en sån kris? Alltså hur hanterar man, vad är liksom dina tankar kring det då?
Jag tänker att många, för det första så vissa blir mer ivägsvept av all den liksom emotionella sidan av pengar. Att man känner väldigt mycket, att man upplever liksom den här krisen. Och att man låter sig vara i det kaoset ett tag. Medan andra blir liksom, men vad ska vi göra då? Att man blir mer, som du kanske, jag. vad gör jag då? Liksom.
Att man vill bli hands-on och bara liksom, ja, logisk och
lösa
inte vara i den här känslan. Och jag löser det.
Lösa det, precis så. Och jag tänker att då är det många som ägnar sig åt de här praktiska aspekterna av pengarna. Liksom. Att det är lätt också att fly in i det lite mycket. Att kolla upp, det är bra. Jag tänker att egentligen ska man ha en balans mellan både liksom, IQ, hur man hanterar pengarna också, hur man hanterar känslorna kring pengar. Men att kasta sig in i liksom, vad betalar jag för skatt, hur fungerar det, hur ska jag lägga upp det här optimalt, hur ska jag investera, placera, spendera de här pengarna. Och så kanske man, om man är omedveten om att det faktiskt är en kris, då kanske man går in lite mycket i det där och ojar sig och låter liksom, ens tankar och idéer handla om rädslan kring att man kanske placerar pengarna fel. Men att det är också egentligen då, så jag tänker det man behöver göra det är att dels sitt på pengarna. Gör det här gamla klassiska, stoppa dem i madrassen. Kanske inte ordligt liksom, specifikt, utan, men gör ingenting med pengarna. Om det liksom, generella tipset brukar väl vara 2 år. Att bara låta det vara, för det kan vara väldigt liksom, omvälvande för de allra flesta av oss att få mycket pengar.
Mm. Och sen när vi pratade igår så sa du också att det är ganska vanligt att man hamnar i liksom en känsla av skuld. Kan du inte säga någonting mer om det? För jag tyckte det var så här, som detta har jag inte alls tänkt på.
Nej, precis. Att det kan vara, jag tänker med specifikt en kund som jag träffade för ett tag sedan som visste att hon skulle få ett arv. Men det var väldigt mycket större än vad hon trodde att det skulle vara. De hade inte haft en transparent dialog, hon och hennes mamma, om hur mycket hon skulle få helt enkelt. Det gjorde att hon hamnade liksom i chock. Men att man känner också lite så skuld att, gud vilken möjlighet det här är. Vi borde förvalta det här på ett bra sätt, lite generellt. Men det kan också vara lite skuld mot den här personen borde ha varit trevligare, mer generös, mer hjälpsam? Borde vi inte ha spenderat mer av de här pengarna tillsammans medan hon levde? Massa sådana liksom, lite skam och skuld, och också att det sätter en också i en annan situation gentemot vänner och släkt. Att man kan känna så här skam och skuld, att jag vet att de har det svårt ekonomiskt just nu, eller jag skulle gärna vilja en resa med dem, borde jag betala det? Så att det är liksom ett tumult av tankar och känslor som kan få liksom etiketten skam och skuld liksom, kring pengar och arv.
Hur kan man nysta i det då? Alltså säga att man hamnar, du vet, så här, för mig, jag blir så här, gud, ja, man, jag, precis, som jag hamnar i den här känslomässiga karusellen.
Släpp på pengarna i två år.
Ja,
låt känslorna...
Ja, men känslorna kommer inte gå över. På.
Jo, men det, jag tror mycket av känslorna kan nog gå över, och att man kan få lite perspektiv på dem och bli nykter kring dem.
Ja, vad säger
det
du?
Tror
vad,
jag absolut.
Vad säger du, Moa?
Ja, men precis så, Caroline, att man blir liksom nykter. Det var ett väldigt bra begrepp. Jag tänker också att ett par som jag hade som sålde sitt företag, de visste ju om att de skulle sälja företaget, och de visste hur mycket de skulle få. Men sen blev det ändå en annan emotionell reaktion när de fick pengarna. Och de var i någon slags så här bubbla liksom, i 3 månader, och bara liksom sprang kring hemma i lägenheten. Så här, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Så att jag tror att...
lång tid att springa runt.
Ja, men det visar... Ja, men det visar ju också att det är inte, alltså så här, det är lätt att tro så här, men precis som du var inne på, att om jag får pengarna så löser allt sig. Ja. Nej, det är inte så enkelt.
Nej.
Liksom.
Och att man också ger sig tiden, precis som Caroline sa, att liksom låta allt det här tumultet spela på. Och sen tyckte andra också så här, att utbilda sig i både rent pragmatiskt liksom IQ-mässigt, hur tar jag hand om de här pengarna, prata med någon som är van att göra det här. Som också kanske ekonomisk förvaltare, eller någon som är van att ta hand om arv på det här sättet. Läs på nätet, läs någon bok, våga prata med en vän som du liksom har stort förtroende i, och bara så här, och prata med en partner om ni är två. Men om man har en partner så är man ju ofta två ändå, även om det är den ena som har fått arvet liksom.
Men jag tänker också, andra vet ju om att man fick arvet, eller andra känner till att man har sålt sitt företag, eller liksom att man kan få press utifrån också på något vis, som inte gör det enklare heller att sitta på pengarna i 2 år. För folk kommer så här, du, alltså jag vet inte, men släktingar kanske som tycker att du borde inte fått detta eller någonting. Exakt. Vi har det minsann inte så fett, och, eller jag vet inte.
Eller också om man bara pratar om något i vardagen så här. Bara, men det kan, behöver inte du klaga om, du fick ju det där arvet.
Sådana pikar liksom.
Ja, det blir ofta att man kan bli lite ensam när man får ett arv. Både hur man hanterar det själv, men också hur andra interagerar med det.
Sen var du också inne på det, Mio, att du sa så här att sen att men det kan till och med hamna i så här, inom en parrelation, att om den ena får ett arv, så att man börjar liksom så här, mina pengar eller dina pengar. Vad är din upplevelse av det där, eller hur funkar det?
Men det är därför jag tänker att det första är att sitta på pengarna, det andra utbilda sig. Och att också en av de sakerna som är vanliga där, det är ju också att omedvetet ofta att det sker en mental uppdelning, att det där är dina pengar och det är inte mina pengar. Att även om man är gift så är det ju liksom ofta legalt att det är bådas pengar. Men att man till och med kanske retoriskt pratar om det så. Men de där pengarna, eller dina pengar, vad ska vi göra med dem? Och att man inte kanske vågar använda dem. Även om det skulle komma båda till glädje, att den ena kanske kan gå i pension tidigare, eller gå ner i tjänst, eller ta ett nytt jobb, eller vad det nu är för någonting. Att det skulle man möjliggöra det för båda i relationen. För man sitter ju ihop och man påverkar sig av varandras välmående. Så vågar man inte använda det på det sättet.
Och tipsen där då är det liksom att egentligen så här, transparent prata om det. Eller ta hjälp och prata om det.
Men vissa känslor kan ju vara rätt så svåra att ta i, kan jag tänka mig. Om man nu kan gå i pension tidigare, eller... den ena vill sluta jobba, men kan, alltså att man inte vågar liksom ta den diskussionen för att det räknas som egoistiskt, men det är också det som skulle göra att livet blir bättre för alla. Liksom.
Ja, men jag tror, Ja, men jag tror också att det handlar lite om att vara modig, för där sa du också så här, Mio, att ni hade ju pratat om det i er familj, liksom om med arv, liksom. Och inte du sa så här att, ja, men hur vill ni att vi ska använda detta? Kan du inte berätta om det eller dela med dig? Jag tyckte det var så himla fint.
Nej, men just det här att någonting annat som är kopplat till arv, just att det finns liksom ofta förväntningar på, antingen har man förväntningar på sig själv hur man borde hantera ett arv, och att det finns stor skuld om man inte kanske hanterar den här mängden pengar så bra. Och att man också har tagit med sig värderingarna kring hur man borde spendera pengar från den personen eller de personerna som man har fått pengarna av. Och det behöver inte vara sant. Jag tänker, ju mer oklarhet det finns på temat, desto mer fantasier kan frodas i det där.
Kan du inte ge några exempel? För det där lite, jag tror jag fattar vad du menar, men exempel är bra.
Men jag ska prata om hur vi har gjort också. Men att det kan vara att man har ärvt då, till exempel, pengarna från en förälder. Och så vet man att den här föräldern tyckte att det var väldigt viktigt att gå till jobbet och ha arbetsmoral. Och att jobba 9-5 och göra rätt för sig i samhället. Nu har jag gjort min liksom, rätt. Och att det är det man gör om man är en god medborgare och betalar skatt. Och, liksom så. Och så kanske man känner att, men för mig och för oss i vår familj så skulle det vara mest värdefullt att få gå ner i tjänst eller, att till exempel, eller till och med kanske sluta ha ett vanligt lönearbete under en period eller resten av livet. Och då känner man kanske så här, det hade inte min mamma, pappa, moster tyckt om. För då är man en lat och dålig människa. Och då har man svårt att använda pengarna till det.
Som skulle det gjort livet bättre.
Ja, för att man känner att det kanske man har gjort upp för sig själv då i huvudet. Men att man känner att det skulle den personen inte godkänna eller tycka om. Och om man gör det ändå så kanske det finns en viss skuld i beteendet ändå, att man smyger lite och kanske känner så här, herregud, åh gud vad skönt, nu fyllde jag 65, nu är jag faktiskt pensionär på riktigt. Nu fick jag slippa den där skammen, skulden, värderingarna som jag tror kommer med pengarna. Men pengar är ju bara pengar, det är det som är så roligt, vi projicerar så sjukt mycket på pengar. Tankar, idéer, föreställningar, värderingar.
Jag tänker man har den där skulden på axeln. Precis som du säger, pengar är ju bara pengar. Så om man då blir medveten om skulden man känner, då kan man göra sig av med den och prata med den då som har gett en arvet
i himlen
och säga så, nu kommer jag göra så här, tack så mycket för att jag kan det. Eller förstår ni vad jag menar? Där, nu blir det flummigt här, men jag tycker att det är viktigt att man kanske säger det. Och att man först medvetande gör och sen säger, jag kommer göra så här.
Men där är ju hjärnan, är ju fantastisk. Jag vet inte, jag tror att jag fick den uppgiften av dig, Moa, att jag skulle skriva ett brev till min pappa som gick bort 94. Och det var ju så här jättekonstigt. Men det funkade, liksom. Det är ju så konstigt. Men det är ju som du brukar säga, det handlar ofta inte ens om den andra personen. Det handlar ju
bara om en själv. Det handlar ju bara om en själv. Så man pratar med någon i himlen eller var den nu befinner sig.
Så pratar jag bara.
Ja, så har man gjort upp på något vis.
Ja. Precis, så jag tänker det vi gjorde i vår familj med bland annat svärföräldrarna då. Att vi pratat om tidigare, så här, hur vill ni, vi har fått en del kapital innan. Eller innan, de lever fortfarande. För att de vill ta del av den glädjen. Men sen också finns det fastigheter och olika saker. Så vi har också pratat om det. Att vi vill att de ska leva så bra som möjligt. Använda de pengarna de har. Vi förväntar oss inget arv. Men vi vet att det finns fastigheter och grejer. Och så frågat om liksom, vad har ni för förväntningar på det då? Och då finns det vissa hus som är viktigare än andra. Till exempel. Ett hus där det är okej att vi bara hänger upp nyckeln. Och att någon annan i släkten kanske tar över det. Men sen finns det andra som är viktiga att de fortlever. Och då har vi pratat om det då, så att vi vet om det. Det som är så roligt också, att det känns ju viktigt att hedra. För mig, mina svärföräldrar och den historiken och liksom vad de har byggt upp i sitt liv. Så att det, för mig har det känts, jag är ju en sån där som, jag sa det häromdagen till någon så här. Jag tycker om att prata om alla tabun. Så här. Pengar, sex och döden. Ja. Jag har ju lätt att prata om sånt och säga liksom, men vad vill ni i den bästa världen, hur skulle vi göra då liksom. Och sen kanske vi väljer någonting annat, men då vet vi i alla fall, då behöver inte mina fantasier rulla omkring där. Sen när de krockar med min mans fantasier, då kan ni ju gissa liksom, då har vi en cirkus.
Nej, men jag kan verkligen relatera till detta, för att jag tänker så här, Karo, du och jag som har pratat i så här 15 år om indexfonder, kan du tänka så här, Freja och Elsa ärver våra pengar och så ska de placera dem på något annat sätt än indexfonder.
Ja, ja.
Alltså det hade ju varit så här oöverstigligt hinder.
För vem?
För dem.
Ja, det är inte säkert.
Vi får prata med dem, men det hade ju kommit som en så här förväntan. Bara så här, och du vet, andra så här.
Nej, alltså, men grejen är den att våra barn är smartare än vad vi är.
Ja, det är klart
de kan göra jättekola grejer.
Ja,
som
men det gäller ju liksom så här, för jag tror också, precis som du säger, att, för du sa också så här, att de sa till er också så här, ja, men vissa av de här grejerna spelar ju ingen roll.
Mm.
Vilket också är jätteskönt att höra då. Mm. Som att, så att man slipper den där storyn man har hittat.
Gjort upp själv, ja. Precis, och jag tänker att med er och tjejerna liksom, att bara säga så här, det här är våra värderingar, ni vet var vi står ekonomiskt, var vi står. Det finns dokumenterat till och med. Mm.
Ja.
Mycket som helst. Men vi, precis som du säger, Caroline, att, men vi litar på att ni är så smarta och vi har uppfostrat er. Så vi vet att ni kommer göra bra val och ni kommer göra dåliga val. Det är det som är livet.
Ja.
Men vi är på ert lag och liksom, vi litar på att vi har lärt er tillräckligt mycket för att ni kommer göra de val som är rätt för er.
Ja.
Vi kommer inte gilla allt. Så är det. Det är så det är att vara föräldrar och barn. Men vi kommer inte säga de
valen.
Ja, precis.
Ja, men man får vara lite så laid back med vissa grejer i livet,
ja, men så
även med sina barns val.
Ja, men grymt.
Jag tänkte också, är det lite förmätet att säga så, ja, det, till sina föräldrar då till exempel. Ja, jag förstår att det kanske kan komma ett arv, vad vill du i så fall att jag ska göra med det? Eller har du några förväntningar? Alltså,
det är otroligt
svårt. Att liksom förvänta mig ett arv.
Ja, precis.
Det blir lite så, jag förstår att det kanske kommer ett arv. Usch, jag kan inte se det framför mig ens. Liksom.
Ja, hur börjar man samtalet?
Samtalet? Nej, för det är ju också så här, det är ju indirekt också att prata om döden.
Ja, ofta. det är tabun som kommer upp.
Så att det liksom, så här, det kan ju tolkas på väldigt många olika sätt.
Ja, verkligen.
Jag tror att man måste kanske börja den ändan, att liksom... Jag vet inte. Att liksom börja med det, att jag vill hedra vår relation och fundera på hur du tänker att det ska vara framåt. Och liksom, ja. Men jag vet inte. Jag är ju åt helt andra hållet. Jag har ju pratat med våran vän Ann som är 72. Så här, hur vill du ha din begravning? Så här, ja. Jag vill veta för att jag vill göra henne rätt.
Men liksom. Ann är lätt att ta upp sådana saker med då, och han är inte så känslig. Kring
hon
ska
pratar
dö.
Inte om sånt, men hon välkomnar ändå. Vi frågade hennes son, så här, har ni pratat om det? Och då fick jag lite panik över att de inte hade gjort det. Och då frågade jag, får jag göra det? Ja, det kan du göra. Så nu har jag skrivit ner, vi har mejlat och hon har skickat ett okej. Så jag vet just nu hur hon vill ha det. Och jag tänker att det kanske är den... Men jag tänker att det är själva intentionen, Caroline, när du frågar, hur initierar man det samtalet?
Yeah.
Att det kanske inte ska handla om pengarna i sig. Utan att det, så här, det ska handla mer om... en intention att man vill göra den andra personen, hedra den andra personen eller göra rätt liksom, för den andra personen. Jag vill veta hur du tänker för att jag ska kunna stödja dig i det som är viktigt för dig.
Mm. Ja, men bra.
Ja. Coolt. Du är så klok, Moa.
Jag har hört det. Folk säger det.
Jag tänker så här, avslutningsvis, är det någonting du vill skicka med folk, alltså som är liksom så här ett vanligt, ja, nej, men du har ju ändå gjort detta.
Ja, precis. Mm. Nej, men jag vill ju gärna landa i någonting specifikt. Så det som jag har tänkt på liksom, som tre punkter, det är ju för det första, sitt på pengarna.
Mm.
Ja, det kan kännas jobbigt, svårt, euforiskt, härligt, allt möjligt. Sitt på pengarna, bestäm en tidperiod. 2 år är en bra tidsperiod. Och liksom forska under den perioden. Prata med andra om du har möjlighet att göra det. Hitta någon som är liksom proffsig på detta, som vet och har gjort det förut. Och gör ingenting förrän den tiden har gått ut. Och ha den överenskommelsen med andra familjemedlemmar som kanske också är inblandade i det. Och det andra är att utbilda sig. Dels liksom kriskurvan, vad går man igenom på olika stadier när man stöter på en kris, även om det är en positiv dito. Mm. Så att man vet lite grann hur roadmappen, hur kartan ser ut för en sån process. Och det tredje är ju liksom att, att kartlägga lite grann. Ta dig tid under den här tiden och fundera på liksom, vad är det du alltid har drömt om? Vad är det du liksom finner glädje i? Vad är ni som familj, oavsett hur familjen ser ut, finner glädje i? Och hur liksom skulle du kunna ha både glädje och frihet och roligt för de här pengarna?
Mm.
Så det. Sitt på dem, utbilda dig, fundera mycket och skriv ner, liksom. Ja. Reflektera.
Lysande. Men jag kommer också, man hittar dig på mollody.se.
Yes.
Och du jobbar, jag sa det innan också, så att du jobbar ju med den här life transition coaching. Och sen har ju du och jag har ju faktiskt gjort en så här livsplans kickoff där vi pratar också just där att skapa en livsplan.
Mm.
Men det tänkte jag att det tar jag upp lite senare i avsnittet. Men man når dig på mollody.se.
Absolut.
Och jag vet, man kan skicka ett mail till dig.
Det går jättebra.
Lysande. Du Moa, stort tack för att du kunde ta en halvtimme här tillsammans med oss. Så hörs
tack
vi.
Tack själv, det hörs. Ha.
Hej.
Hej!
Så, ja men det var ju med Moa. Det är roligt, vi hade faktiskt inte pratat om det här, hennes tips, men det är ju roligt att hon sa samma sak som vi. Att så här, sitt på pengarna, gör ingenting på 2 år.
Ja.
Bra. Var det någonting annat du tog med dig?
Nej, men det som jag tänkte var att det är 2 år kan tyckas vara lång tid.
Mm.
Men det är nog så lång tid man behöver. Tänk ändå vad som ska hända liksom i mentalt för en.
Mm. Ja men precis, alltså verkligen. Ja, men jag gillade att hon konkretiserade det också. Mm. Sen så tänker jag så här också att be om hjälp har vi varit inne på då som tips. Och där tänker jag också så här att...
Vem ska man be om hjälp? Ja?
Jo men jag tänker det är 2 typer av personer. Jag tänker att det finns några oberoende finansiella rådgivare som vi har tips på bloggen eller som man kan ta liksom i forumet och liksom lösa alla de här skattefrågorna till exempel om det uppstår. Och jag tänker också så här att det kan vara värt att faktiskt betala ett par tusen lappar liksom för den här rådgivningen. För att jag tror att, för då slipper man göra många av så här nybörjarmisstag. Sen brukar jag ju när det gäller finansiella rådgivare så kommer ju de flesta försöka sälja någonting sen där man tar betalt på procent. Men det kan man ofta förhandla bort och så säga nej men jag vill betala en engångssumma. Hjälp mig med en utredning här. Ja, det får kosta 25 000 eller 30 000 eller vad det kostar. Sen kan man då i vissa fall, om det är en stor summa så återigen vi är i det där scenariot. Jag har 25 000 och jag får 5 miljoner. Då kan det vara värt att ha en finansiell rådgivare som man kanske betalar 0,5-1% om året. Givet att det är en oberoende rådgivare. Det är jätteviktigt. Som hjälper en att undvika att göra sådana misstag som till exempel under corona att folk sålde på botten och den typen. Så jag är inte negativ till liksom oberoende finansiella rådgivare. Och där finns en 2-3 stycken som jag brukar liksom prata om.
Som du tycker är bra.
Som jag tycker är bra i Sverige, som jag själv använder eller har en relation med och brukar bolla. Och sen tycker jag ju att man ska ta den här emotionella hjälpen. Tänker jag.
Och vad är det då, Jan?
Nej, men som att anlita Moa till exempel, anlita en coach eller någon.
Prata med någon.
Prata med någon om det här, tänker jag såklart. Och sen även om jag är liksom så här part i målet såklart så gillar jag livsplanskickoffen som vi har skrivit med om på bloggen som man kan gå in på och rika tillsammans trycka på plustjänster. Det som är liksom 2 heldagar där jag och Moa går igenom mycket så här, den här typen av frågor.
Om man får en stor summa pengar eller vad
nej, men hur man skapar en livsplan. Alltså hur får jag, vad är det som är viktigt för mig? Hur vill jag att mitt liv ska se ut?
Ja, för det är inte, du menar att det inte alltid är solklart för en vilka värderingar som är viktiga för en. Och kanske man inte har samma värderingar som sin partner.
Nej, men jag tycker den här typen av frågor som dyker upp här. Så vad är det som är viktigt för mig? Vilka är mina värderingar? Vad är det som är viktigt i vår relation?
Det är inte ofta som man sätter dem på pränt.
Nej.
Det
tycker jag är liksom klurigt. Sen hade jag faktiskt här en slide som man pratar ju. Jag vet inte hur vanligt detta är, men
vänner från förr har du skrivit.
Ja, väldigt, och när jag tittade liksom så här, pratade med liksom så här, folk i USA så var det så här, ja men så här, watch out for friends from the past liksom, att det kan dyka upp personer som liksom man har inte hört någonting som vill liksom ha lån eller som vill att man ska investera i deras företag. Så det behöver inte ens låta som att de ska ha pengar.
Men det kan låta som att man ska investera i deras företag eller att etc. Och då kan det vara svårt att säga nej. Så där tänker jag också att till exempel att en finansiell rådgivare kan vara en bra gatekeeper. Som säger så här, nej men de här pengarna, så är liksom så här, nej men jag har någon som förvaltar de här pengarna åt mig och du vet, det ingår inte i vår strategi eller du vet, så att det kan bli enklare att hålla
men sig. Men då är det ingen gatekeeper skulle jag säga. En gatekeeper är den som tar emot.
Jajamän, alla de okay här. Då.
Jag skulle gärna ha en sån om jag hade mycket pengar, en gatekeeper som tog emot alla,
ja,
alla samtal och mejl och som bara, nej, det ingår inte i vår strategi. Och så, att man inte ens själv behövde liksom,
ja. Jo, men jag vet ju så, alltså, jag vet ju folk som har mycket pengar. För jag träffar ju ibland, liksom, jag känner ju några sådana personer som är ju rådgivare eller som har byggt upp ett family office eller liksom så här. Och om man då mejlar till den som äger pengarna så vet jag att det enda som kommer hända är att mejlet kommer vidarebefordras till den här rådgivaren.
Mm.
Är du med? Så att då får man alltid liksom svaret så här, nej men ta det med.
Yeah.
Det är de som har koll eller det är de som har strategin eller det är de som har liksom planen.
Mm.
Så att det blir liksom ett sätt att skapa liksom en viss emotionell liksom distans i det här. Ja. En annan sån här grej som är lite så här konservativ är ju att amortera dina skulder. Att jag tror liksom, detta går, jag har ju en tes som jag har stulit från duktiga finansiella rådgivare som låter så här. Om du har vunnit spelet, sluta spela. Det vill säga att det finns liksom ingen anledning att om du har mer pengar än du behöver, då behöver du inte mer pengar. Alltså du behöver inte jaga mer avkastning, du behöver inte förvalta så att det blir en ännu större summa. Liksom.
Om det inte är det som är kul att göra.
Ja, men även där bör man då dela upp det, liksom, apropå det vi pratade med hinkarna, lekhink och liksom en stabilitet.
Mm.
Så att där finns, liksom, jag upplever så här, just en amortering. I 99 fall av 100 så finns det ingen nedsida. Det finns ingen nedsida med att amortera för att du kan med, liksom med stor, i de flesta fall, det finns undantag såklart, men i de flesta fall så kan du alltid återuppta lånet.
Mm.
Du har en gång redan fått det här lånet, varför skulle du inte få det igen när du dessutom har mer pengar?
Mm.
Liksom, undantagsfallet är så här, man är pensionär eller liksom att då tittar banken på lån på återbetalningsförmåga, men det finns lösningar på det också. Fördelen då med amortera, det är ju liksom mängden, kassaflödet ökar ju varje månad. Att du behöver inte betala räntan, du behöver kanske inte betala amortering.
Mm.
Så din liksom löpande ekonomi kan ju förbättras drastiskt
ett
lån. Särskilt dessutom om man har dumma lån, alltså som blankolån eller sms-lån eller liksom sådana saker. Så att jag tänker att där är ju ofta en trygghet i det här att vara skuldfri, särskilt om man har mycket pengar. Så att jag tror till exempel så att vi kommer ju sikta på att amortera, även om det kanske är så här matematiskt eller statistiskt dumt, för att det blir så här, vi blir inte lyckliga av att ha mer pengar. Och då kan du vara liksom, då upplever att det blir en...
Vi blir lyckligare av att ha mer pengar i månaden, skulle jag säga.
Ja, men precis. För till exempel just nu så bör vi amortera ganska mycket. Vi amorterar ju typ 10 000 i månaden och vi betalar liksom ett par tusen i ränta.
Mm.
Så att liksom få oss liksom en amortering hade ju förbättrat vårt kassaflöde med minst 15 000 i månaden.
Mm.
Och det kan på många sätt vara mer värt än att liksom ha...
Okay, ha vi har det investerat.
Även om det är en alternativ kostnad.
Mm.
Så att där är det ju det här, återigen, balansen mellan det emotionella och det matematiska. Så att det är ett klassiskt konservativt tips, är så här, amortera skulderna om du får liksom en så här engångsgrej. Äg gärna ditt boende skuldfritt. Det hade också ett par vänner som pratade också med så här... finansiell rådgivare som var så här, jättebra att ni har amorterat ner huset. Liksom man bör alltid kunna liksom se om sitt näste. Liksom. Sen ett annat sånt här som jag har skrivit. Säg inte upp dig, i alla fall inte från början.
Ja, vad tänker du kring det? Du har skrivit lätt att underskatta hur mycket pengar som faktiskt behövs.
Ja, men jag tänker på detta två saker. Jag tänker att det är ofta, där finns ju en bok som heter den här The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
Mark Manson.
Ja, och han har en jättefin formulering i den boken där han säger så här, att lycka eller happiness is solving problems.
Mm.
Och jag tror att liksom att
det är ju, det är en myt att liksom så här, jag ska ha så mycket pengar så jag kan gå in till chefen, säga upp mig och sen kommer jag dricka paraplydrinkar på en strand resten av livet. Liksom, det är inte
odlar den myten ens. Det känns otroligt ålderdomlig myt. Men samtidigt så är det nog inte det. För det kan vara så att många har jobb som de inte tycker om.
Ja, och då är det väl snarare så här, byt jobb så att du är på ett jobb du trivs med. Och jag tänker vi ska göra ett avsnitt om just det där med liksom medarbetarengagemang och lycka och trivas på jobbet som med Niklas. Mm. Men han sa att det fanns en undersökning man gjorde för något år sedan där det var så här 6 av 10 hade bytt jobb om de bara hade vågat eller haft ett annat färdigt jobb. Mm. Så att jag tror att det är ju den ena aspekten liksom, att jobbet skapar mycket emotionell tillfredsställelse, så det är dumt att säga upp sig innan man har liksom en annan plan för vad man ska göra med sin tid och hur man kommer att tillfredsställa det här, de här emotionella behoven att vara till gagn, att kunna användas, att få träffa folk på kontinuerlig basis. Det är ju många, det märker vi ju nu, många mår ju dåligt i den här coronatiden om man inte får träffa andra människor. Vad tänkte du?
Absolut. Ja. Det var inget speciellt.
Ja. Den andra aspekten på att säga inte upp dig från början är det att lätt att underskatta. Så återigen, säg att vi har det här exemplet med 25 000 i sparkapital. Får man då 2 miljoner så är det lätt att tänka så här, asmycket pengar. Men liksom så här, 2 miljoner räcker inte för att du ska kunna sluta jobba resten av livet.
Mm.
Och då liksom finns det liksom sätt hur man kan räkna ut det här. Vi har en sån, det kommer en kalkylator sen när vi pratar om 4 hinkarna rent konkret. Men man kan ju säga så här att räkna ut utgifterna du behöver på årsbasis. Så om man har 25 000 i månaden multiplicerat med 12, det är ju 300 000. Och sen dividerar man de 300 000 med kanske 0,03 eller 0,04, alltså 4%. För då får man den avkastningen man behöver. Mm. Så till exempel att få en ersätta en månadslön på 25 000 kronor i månaden, det kräver ett kapital i runda slängar på 10 miljoner. Och det tänker man liksom inte så ofta.
Man tänker inte att det behövs så mycket pengar nu.
Nej. Så att det krävs liksom ofta större belopp. Så att man ska vara säker på att man har en hållbar plan om man ska liksom säga upp sig och sluta jobba. Så att jag tycker inte det är en bra idé, utan fortsätt jobba i 2 år som Moa var inne på. Sen kan man ta det beslutet.
Mm.
Sen en annan sån här grej, om vi dyker ner i det här, om du har vunnit spelet, sluta spela. Så vi pratade ju i 4-hinkar-avsnittet, så pratade vi om liksom att man kan ha en stay rich-fas i livet och en get rich fas. Get rich fasen är ju den här första som de flesta av oss befinner oss i, liksom ackumulerande fasen. Man bygger upp en förmögenhet. Och stay rich är ju så att om jag en gång har jobbat ihop de där 10 miljonerna, då vill jag ju kunna fortsätta leva på dem och kunna få den här 25 000 i månaden. Jag vill ju inte att det ska försvinna så att jag sen måste gå tillbaka till jobbet.
Nej, det vill man inte. Man vill inte riskera dem.
Nej.
Nej.
Vad tänker du? Det ser ut som att du zonade ut lite.
Nej, men jag har inte zonat ut.
Ja.
Det är bara att vi har pratat mycket om det på sistone, det här med att sluta spela spelet.
Ja, ja. Ja. Så att jag tror liksom så här, och vi kan gå vidare då som vi har pratat om detta i tidigare avsnitt, men varför riskera det man har byggt upp, eller varför riskera detta arvet man har fått, eller om du har sålt företaget, ja men varför riskera de 30 åren du jobbade med det här?
Mm.
Utan det finns...
Men jag ska också säga så här, John, ja, det är klart man inte vill riskera 30 år som man har byggt upp ett företag.
Ja.
Och man kanske är lite trött och gammal.
Ja.
Men man är inte det egentligen.
Nej.
Man är inte trött och gammal egentligen. Har du skitit sig med pengarna, man kan göra det igen.
Yeah.
Jag tycker det är jobbigt. Och jag tycker det är jobbigt att vi pratar om det här som att det är kört sen. Man har ju jobbat i 30 år och den tiden kommer aldrig tillbaka. Nej, det gör den inte, men man kan börja om.
Ja, det är klart man kan börja om.
Jag vill inte att vi ska utgå från att sen är det kört. Liksom.
Ja, men jag har inte sagt att det är kört.
Nej, jag vet, men det är som att det ligger så lite under ytan.
För mig blir det så här effektivitet, lönt och ja, liksom riskera.
Nej, det är inte effektivt. Det är inte effektivt, jag håller med dig. Vi ska inte riskera de pengarna.
Men vad är det de flesta företagare gör? De startar ett nytt företag.
Ja.
Ja. Och det är klart att det är ett annat avsnitt, men det är ju mycket större, mycket bättre att ha en trygghet i att jag har gjort detta en gång och kan göra detta igen, än att ha tryggheten att nu har jag x pengar på kontot. X pengar på kontot, det är ju som vår tränare sa, som liksom varit med om kriget i Jugoslavien. Han sa så här, mina föräldrar byggde upp jättemycket. Och du vet, sen en dag så var allt borta. Huset brann ner, banken frös pengarna. Jag hade ingenting. Så att det är klart, men jag tänker att det är två olika aspekter. Min poäng här är att du behöver inte bete dig i en stay rich-fas om du beter dig i en get rich-fas.
Absolut, det håller jag absolut med.
Det är väl liksom det att jag ser att folk fastnar för man har ackumulerat pengar så många år. Och så tänker man att man ska fortsätta med det för att mer pengar är bättre än mindre pengar.
Ja, yeah. men det är också tanklöst.
Yeah.
Jag håller med dig, det är också tanklöst att tro att man måste ackumulera. Hur länge ska du hålla på med det? Yeah. Till vem liksom?
Ja, men precis.
Självklart. Ja. Vi får aldrig, jag tycker aldrig att vi ska vara tanklösa kring vad det är som pågår.
Nej, ja, precis.
Ja, så att, det var men, mitt lilla rant.
Ja, men vi är överens om detta då. Liksom.
Ja, vi är överens.
Bra.
Som vi ofta är. Det var bara att jag tycker det är jobbigt när det antyds saker, i mitt huvud i alla fall.
Ja.
Att man, det är för sent, man är gammal, whatever, liksom. Ja, man nej. Orkar inte starta om.
Nej, men alltså,
jo,
det coolaste,
man orkar
det
även om man är 80 och vi har sett det.
Ja, ja, ja.
Vi har sett det.
Ja, alltså, jag träffade en kvinna som, du vet, hon gillar ju fastigheter. Och så var hon typ 80 och så var hon var inte 80, hon var typ 83 eller något sånt här. Och så tittade hon på den här fastigheten och så sa hon så här, ja, alltså hade jag varit 80, då hade jag köpt den. Men nu är jag inte 80 längre, nu är jag 83, så att nej, det får vara.
Hade hon det som princip då, eller var hon bara...
Nej, men jag tyckte det var så ball, för de flesta så här, hade jag varit 30 hade jag gjort det.
Hade jag varit 30 år yngre.
Ja, men alltså hon var så här, hade jag varit 80, vilket var så för mig bara... Liksom. Mm. Så att nej, det är ju jättekul. Ja, men det är verkligen en mental grej. Mm. Om vi ska titta här, liksom så här, så vad tycker jag att man ska göra om vi ska titta på det rent praktiska med pengarna? Så då kan man ju liksom antingen prata med rådgivaren eller göra själv. Men jag gillar ju fyra hinkar-principen och jag tycker att den är sjukt bra applicerbar i den här situationen. Och det handlar ju om att ha då en buffertink, detta är avsnitt 190, förra avsnittet, där man har liksom sin buffert helt enkelt, en lågrisk hink, en mellanrisk hink, en högrisk hink och sen en lekhink, alltså där man spekulerar. Så man delar liksom upp sina pengar i fyra olika boxar eller fyra olika lådor.
Varför måste du använda så många olika metaforer? Kan vi inte bara säga hinkarna?
Jo, vi ska säga, men det är för
men
att jag vet...
Men då ska det vara boxar och det ska vara... Jag vet inte vad det ska vara.
Ja, men det är för att jag
har...
Ja, men det är för att jag känner så här att...
Det folk förstår dig, Jan.
Ja, okay.
De förstår hinkarna.
Okej, vad bra. Ja. Vi kör hinkarna. Vi går igenom detta i detalj i avsnitt 190. Men jag tänkte att jag skulle ge några exempel på storlek. Så att man får det. Så i en get rich-fas då, där man har den här inkomsten, man ackumulerar pengar, då är det väl ganska rimligt att tänka kanske 1-3 månadsutgifter i buffertinken, 3-7 gånger så stor mellanriskhink som man har buffertink. Glöm inte det som vi pratar om i avsnitt 190, att boendet räknas ofta in i mellanriskhinken, för folk tänker ofta så här, shit, ska jag ha så mycket pengar i mellanriskhinken? Nej, men den fylls ofta upp av boendet.
Som man då kan...
räkna med.
Man kan räkna med det för att man skulle kunna ta lån.
Till
så
exempel,
det är så du tänker.
Ja, till exempel. Och det beter sig som andra investeringar i mellanriskinken.
Ja.
Men vi pratar om det i detalj i avsnitt 190. Man behöver inte ta med boendet om man inte vill, men då får man göra andra anpassningar. Och sen då
passiva hinken,
där har man resten av pengarna, och sen har man, vill man ha en lekhink, alltså en spekulationshink, då tar man 10% av den passiva hinken. Det är ganska bra under get rich-fasen. Så får man i detta fallet en liksom ett arv, men säg att jag har 1 miljon och får ett arv på 100 000, ja, men då är buffertinken full, är mellanriskhinken full, ja, men in med resten i den passiva hinken.
Mm.
Det blir väldigt enkelt. Lägg 10% i lekhinken.
Ja.
Så att det blir liksom ingen skillnad, tänker jag. Men om man då är i en stay rich-fas, eller det här arvet eller den här företagsförsäljningen, eller det här gör att man plötsligt blir klar med sin ackumulationsfas och man plötsligt kan leva på avkastningen av sitt kapital. Så i en stay rich-fas, då tänker jag att buffertinken bör vara mellan 1-5 års utgifter. Alltså totala utgifter. Så man räknar ut så här, okej, men vi spenderar 60 000 i månaden.
Mm.
Ja, men då ska jag ha då 700 000 per år. Och då tar jag liksom, okej, men då är det kanske 2,5 miljon behöver vi där.
I
bufferthinken, ja. Mellanriskhinken, då är vi ute på den här beräkningen. Ett års utgifter dividerat med, jag är en försiktig general, så jag tycker 2,5%. Så man dividerar då sitt års, totala års utgifter dividerat med 0,025. Och då får man en summa kanske 10 miljoner eller 15 miljoner eller 7 miljoner. Så beroende på vilka utgifter man har. Så någonstans, jag brukar säga, välj en nämnare någonstans mellan 2,5 och 4%. Och de här siffrorna kommer ju från vilken avkastning kan du då ha på dina pengar uthålligt över en längre tidsperiod. Och 4% det kommer från en så kallad Trinity-studie. Vi har ett avsnitt som handlar om uttagsstrategier. Så att det är inte liksom helt påhittat. 2,5% det blir bättre för då har du mer marginal. Liksom, det är bättre att räkna på en lägre avkastning. Och sen blir ju då den passiva hinken lekhinken blir ju då valfria.
Mm.
Så du behöver i en stay rich fas behöver du inte de två hinkarna som du behöver under en get rich fas. Och de här beräkningarna liksom kring ekonomisk frihet, de kan man göra på bloggen. Då kan man bara fylla i, vad har vi för utgifter per månad, och sen kan man dra med en sån här rullgardin och så testa så här, nej men okej, vad blir det med 4%, vad blir det med 2%?
Ja, det är jättekul.
Ja, och den visar också så här, hur ekonomiskt fri är du idag, liksom etc.
Mm.
Så att det är väl egentligen inte så mycket konstigt. Så jag upplever egentligen så här att arvet blir, alltså så här, fyra hinkar principen, fördela pengarna så att du hamnar rätt i risk. Och sen när det gäller själva placeringen av pengar, så är den inte annorlunda än allt det annat vi pratar om. Alltså avsnitt 99, alltså att placera dem i en fondrobot. Vi gillar ju Lysa, eller en kombination av billiga indexfonder, så som vi pratade om i liksom våra modellportföljer.
Yeah.
Liksom. Så min övergripande tes här är att man bör inte investera pengar annorlunda bara för att mängden pengar ökar. Jag kan ändra riskprofilen, det vill säga att jag kan flytta pengarna mellan de olika hinkarna. Men varje hink är ju fortfarande investerad på samma sätt, oavsett om jag har liksom 10 000, 100 000, 10 miljoner eller 100 miljoner.
Mm.
Och vi känner ju folk som har alltså många miljoner på att lysa.
Mm.
Så att det är inte liksom så här, jag måste sprida det mer eller jag måste göra andra beslut.
Nej, det är väl lätt att tro att man måste hamna i någon annan slags investeringsliga eller någonting sånt där.
Ja, att det kommer det andra typer av investeringar. Nej, tvärtom, utan det är samma principer som gäller, tänker jag. Så att på det sättet tycker jag att det är ganska skönt. För med liksom avsnitt 99 så här, kom igång och börja spara och investera. Och fyra hinkarna, så kan man lösa de flesta situationer liksom i livet.
Jag skulle vilja lägga till, om någon säger så här, du är dum om du inte gör så här, då ska man sluta lyssna.
Va?
Ja, jag hade inte lyssnat på någon som hade sagt, du är dum om du inte gör så här med dina pengar.
Ja, nej.
Speciellt om jag hade fått mycket pengar.
Ja. Ja. Nej, jag tycker detta är ju liksom ett sätt, en modell att tänka. Sen pratar vi ju både om fördelar och nackdelar med de olika sätten i respektive avsnitt, så att det finns inte så mycket att göra här. Däremot en fråga som väldigt ofta dyker upp är ju att ska jag investera allt på en gång eller ska jag sprida ut över tid? Och då finns det liksom två svar. Det matematiskt korrekta svaret är att investera allt på en gång. Alltså att det som spelar roll för avkastningen är det som man kallar för time in market. Hur länge pengarna investerade. Det emotionella svaret är spridd ut över tid. För att det finns inget som är så sugigt som att investera och sen så faller det med värde och så ångrar man sig och så fattar man dåliga beslut. Liksom,
ja, om det alltså är så att man gör det.
Ja, och vi går igenom detta i avsnitt 92, så vi har ett helt avsnitt på denna frågan där vi diskuterar.
Så innan vi började med det här, ska jag sätta in allt på en gång eller ska jag sprida ut det? Hade jag inte en tanke på att man ska sprida ut det? Och jag förstår att det matematiska korrekta är att göra det.
Nej, man ska inte sprida ut det.
Nej, men det har du sagt ju, emotionella. Nej, okej, du sa investera allt på en gång. Ja, fan att vi har pratat om att man ska sprida ut.
Nej, utifrån ett emotionellt perspektiv, absolut.
Ja,
men
ja,
inte från ett matematiskt.
Nej, men det var ju skönt att jag ändå skulle gjort rätt då.
Ja.
Jag har satt in allt på en gång. För jag tycker det verkar jävligt mäckigt att sprida ut och tänka så, nu ska det
autogiros, även om det är autogiro, det ska sättas in 12 månader här nu.
Ja. Ja.
Nej.
Ja.
In med det bara.
Ja. Nej, men
återigen, jag kanske är lite osofistikerad.
Ja. Men jag tänker så här, man kan göra en balans. Man kan göra två, alltså en kombination av det här.
Ja, det kan man också göra. För ja. Jag vet inte hur.
Nej, men man ska sätta in hälften nu och sen sprider du ut det andra över 2 år. Alltså det spelar inte så stor roll. Liksom.
Nej, jag bara tycker det är så märkligt att,
ja.
Att vilja sprida ut det.
Jag tycker det är ganska...
Du tycker ju att det kan man göra.
Ja.
Men var kommer detta ifrån?
För att jag inte vill ångra mig.
Jo, men tänker andra människor också så?
Ja, det är klart. Tänk om jag... Alltså,
för jag har sett på forumet absolut att frågan har kommit. Men så har jag ett otroligt frågande till hur jag själv skulle må över att sprida ut.
Nej, men jag tycker till exempel nu, man kan argumentera så här, börsen är högt värderad. Det skulle komma liksom en kris eller en sättning eller så här. Men det vet man ju inte.
Man vet inte det.
Nej,
och jag ska ju ha dem inne i 10 plus år.
Ja, men hur liksom. Känns så här, du ärver de där pengarna, du ärver 5 miljoner, du sätter in dem och sen 3 veckor senare så är de bara värda 3 miljoner.
Jag hade inte varit in och kollat på dem ens.
Okej, ja, men det är därför du egentligen borde sköta våra pengar, inte jag. Okej, vi går vidare här nu. Så, det sista jag tänkte säga också är att ta en liten del upp av pengarna och fira och hedra dem. Jag upplever att vi generellt sett är ganska dåliga på att fira.
Svenskar eller?
Ja, vi som lyssnar på denna podden.
Vi som lyssnar på
eller följer. Mm. Utan ofta är det så att vi når ett mål och innan vi har passerat mållinjen har vi tagit tag i målflaggan och skickat fram den. Så att det blir liksom hela tiden den här jakten. Så liksom så här, har du jobbat och sålt ditt företag? Ja, men unna dig och fira det för guds skull. Är det så att du gjort en bra investering, till exempel på våra börs, när vi har på Patreon våra börsintroduktioner och folk säger så här, men du vet, jag tjänade 4 800 eller jag tjänade 10 000. Så är jag så här, men vet du vad, ta ut några hundralappar idag, fira. Du vet, som någon, jag tror en Mattias skrev där i Psonius, tror jag, så här, men idag tog jag med barnen ner till och så handlade vi hämtmat och de fick välja precis vilken mat de ville. Så att det blir liksom lite...
Ja, att det är grejer lite... det. Sånt kommer man ihåg sen när man växer upp och är vuxen. Då fick jag välja vad jag vill.
Ja, men precis. Så att det, liksom, det blir lite av att pengarna... Liksom, att det inte alltid bara är på lysa.
Nej, de kommer utan, till glädje.
Utan att de kommer till glädje, att de kommer in i vardagen.
Ja, men det var fint sagt. Att de kommer in i vardagen.
Ja. Mm. Och där är lämplig summa, har jag skrivit, så här, 0-10%. Jag brukar försöka göra 0-10%. Har vi gjort en bra affär, ta ut lite pengar och så. Och så att det blir, för det blir ändå minnen av det där. Liksom. Sen så behöver man ju inte spendera, så har man fått 10 miljoner och man tar ut 10%, behöver man inte smälla det första veckan. Alltså man kan ju vara ansvarig i det där också. Så att det är hela tiden den här balansen, liksom, tänker jag.
Mm.
Det var egentligen allt som jag tänkte att vi hade om just arv, där det egentligen de facto är samma sak som det vi alltid pratar om.
Mm.
Men där är lite mer de här emotionella aspekterna.
Yeah.
Sen kommer det alltid upp frågor, att det är någon situation som är annorlunda. Så att då brukar jag rekommendera så här, använd forumet. Det går in på riketillsammans.se/forum eller bara gå in på riketillsammans och trycker du på forum. Det är ett fantastiskt forum där liksom, vi har... Jag tror nästan 200 inlägg om dagen. Väldigt duktiga människor som sitter där och svarar. Jag lär mig mycket, jag blir utmanad. Och på den nivån att jag ibland tycker att folk är dumma som inte håller med mig. Men det blir ju tankespjärn för mig. Så jag behöver liksom hela tiden hålla mig på tårna, vilket jag tycker är skitbra. För dig som gillar app, det finns en Discourse-app. Så man kan till och med koppla till det här forumet så att man kan göra det i en app på telefonen, vilket är ganska kul. Och såklart är det ju kostnadsfritt och man kan vara anonym. Så att där finns liksom bara liksom uppsida, ingen nedsida. Och naturligtvis, man kan ju bara läsa. Man behöver inte ställa frågor, man behöver inte hjälpa andra. Nej. Utan man kan bara läsa och hänga i forumet, vilket det är många, vet jag, många som gör. Och annars också tips, ja, vi har tipsat om forumet, vårt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden, finns det länk till också i samband med avsnittet, så att det tycker jag brukar göra tips om. Så att det återstår väl egentligen bara säga så här, tack för denna veckan.
Tack.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.